Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan har jag läst en bok som heter Snacka om kommunikation, om gott snack på jobbet. För andra gången har jag med mig författaren Anders Rudell. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket, kul att komma tillbaka hit.
Och sist när du var här, så vad hette din förra bok nu? Det var ju våren 2021.
Arbetet på jobbet, om bök och bröt i arbetslivet.
Exakt. Det här är din inriktning mot organisationsutveckling.
Ja, precis. Arbetslivets utmaningar och krångel på något sätt, brukar jag säga. Det faller ju ofta in under det där paraplybegreppet organisationspsykologi eller organisationsutveckling.
Och om du presenterar dig mer exakt vad du gör?
Ja, jag är ju legitimerad psykolog och specialist då i organisationspsykologi. Det är ett ganska snävt specialistfält för psykologer. Men ja, jag bestämde mig ganska tidigt för att det var det fältet jag ville in och borra i då, va? Så att jag jobbar som konsult, kan man säga, organisationskonsult eller organisationspsykolog. I huvudsak så håller jag på med teamutvecklingsprocesser. Det kan vara i arbetsgrupper av olika slag, ledningsgrupper. Och sen föreläser jag en hel del också. Och sen så håller jag emellanåt på med lite tyngre grejer, får man säga, som till exempel konflikt. Ja, precis. Ja, men det är tunga grejer med konflikter i arbetslivet, va? Så att konfliktmedlingsarbete sysslar jag med också.
Och den här boken, Snacka om kommunikation. Jag som själv jobbar liksom med kommunikation och den bakgrunden, glädjande att se att du också liksom du lyfter in att kommunikation är en stor del av mycket som sker och händer inom en organisation och teamutveckling och massa saker.
Ja, jo, men det var ju just det där att efter jag hade skrivit förra boken så var det ju väldigt intensivt fortsatt då konsultarbete i tre år, någonting sånt. Och det blev mer och mer uppenbart att många av de här frågeställningarna och momenten som vi jobbar med ute hos kund handlar ju om kommunikation och samspel. Alltså det är där det ofta har krånglat till sig och där man behöver göra någon form av insats. Ja, så börjar jag ju peta med att försöka strukturera upp olika fenomen kopplat till kommunikation och samspel och sådär. Och till slut så insåg jag att det här kanske, nu kanske vi får, eller jag, skriva någonting om detta här då.
Ja.
Helt enkelt.
Vad är det vanligaste problemen som du stöter på? Är det någonting som sticker ut och som är någon slags röd tråd?
Jo, men det får man nog säga. Där skulle jag ju vilja peka på ofta otydligheter kring roller på en arbetsplats.
Som skapar förväntningar och man vet vad man ska göra och inte göra.
Mm, ja, precis. Det stämmer. Och så är de felaktiga eller röriga. Eller, ja, Kalle har en bild av vad som ingår i hans arbetsuppgifter. Ja. Hans kollega Stina har en annan bild av vad som ingår i Kalles arbetsuppgifter. Och då blir det ju krångel i samspelet.
Det känns ju lite som att det är något också som ligger i tiden i och med att många yrken idag som inte är lika tydliga kanske. Som har, alltså om man tittar tillbaka, om man var skomakare eller snickare eller vad man nu var. Idag är man projektledare och det ena med det tredje som inte är helt tydligt.
Ja, det stämmer ju också då. Det är klart att det är många som önskar sig en tydlig arbetsbeskrivning så som i de här yrkena som du nämner. Trots att man idag befinner sig i en yrkesroll som är lite luddigare, där det faktiskt ingår någon slags flexibilitet i hantverket.
Mm.
Och det kan vara svårt att...
Och som man kanske vill ha också.
Precis, vissa vill ju ha det, men inte alla. Vissa känner ju då kanske att det blir för mycket, och då behöver ju alltså rollen förtydligas. Såklart, fast på ett annat sätt. Det går inte att säga exakt vad du ska göra varje minut under arbetsdagen då, va? Utan här handlar det om att förstå rollen på det sättet som den är tänkt. Du behöver vara flexibel här i de här scenarierna här till exempel. Ja, hur kan det då se ut? Vad menar vi med flexibilitet där? Mm. Ja, det behöver man ju då borra ner sig i. Mm. Så att det inte blir missuppfattningar kring det där.
Och ditt sista kapitel, där kommer du in just på den biten med lust och realitet. Trygghet och frihet utgår ifrån. Alltså om man strävar efter, vill man ha det tryggt och rutiner. Frihet är mer, men man vill också kunna vara kreativ och ha utrymme.
Mm. Precis, det är ju två grundläggande behov kan man väl säga hos nästan alla människor. Och det märker man ju redan under uppväxten och sådär ju.
Mm.
Ett litet stycke kring det i boken. Hur barn som regel väldigt tydligt visar på å ena sidan då behovet av trygghet, stabilitet, stöd, tröst och så vidare, va? Och så å andra sidan den här lusten att utforska världen, testa nya grejer. Man skapar intressen, egna intressen och så där i tonåren. Man börjar bli noga med att sätta gränser. Man vill ha egen space. Kan man ju tänka motsatsförhållanden, men det är ju inte riktigt ovanligt därför att båda behoven är viktiga och de löper genom hela livet.
Ja, för det återspeglar ju också på arbetsplatsen. Så det kan ju vara någon som vill ha tydliga, det här och det här och det här ligger på mitt bord. Det här ska jag göra liksom, tydliga riktlinjer och ramar och gärna liksom, ja, men veta exakt.
Mm.
Medan då om man skulle gå till andra hållet så kanske man vill ha lite mer frihet, utrymme, kunna styra mer själv och kanske komma på.
Ja, precis. Det stämmer.
Jag gissar att du ligger åt det hållet med mer frihet än trygghet. Alltså som egen.
Ja, åt den skapande eller behovet av space och möjlighet till att vara kreativ. Absolut. Motsatsen där då på den linjen, det är ju när man vill bli styrd i princip och ha väldigt fasta rutiner, riktlinjer. Och där det snarast blir obehagligt med för mycket rörelsemöjligheter och så.
Mm, förändring.
Ja, och det här är ju inget, alltså det är inget rätt eller fel. Jag menar bara att det är ju rätt uppenbart att alla människor befinner sig på lite olika ställen. Kopplat till de här två behoven av trygghet och frihet. Och det har naturligtvis betydelse för hur det blir i samspelet mellan folk på en arbetsplats.
Men jag tänker mig då om man, ja men säg att man är chef, säg att du och jag skulle driva ett företag, vi har 50 anställda.
Mm.
Finns det några liksom rekommendationer, tankesätt man kan ha med sig, hur kan man tänka, för folk är ju olika.
Ja, ja alltså det här sista kapitlet här, där drar jag ju ut de här varianterna lite till extremer för att liksom förtydliga de här olikheterna att de finns, men ofta så är de kanske inte så stora, men de finns och det räcker att de finns för att det ska bli då trubbel. Jag menar, driver du en verksamhet där det ställs stora krav på att kunna hantera hög grad av frihet till exempel,
mm.
då bör man ju kanske undersöka då under anställningsförfaranden och sådär om detta här är en person som gillar det, har visat på att kunna hantera det. För trillar det då in någon som är lite åt andra hållet, som helst vill ha fasta rutiner och sådär, va, då kommer det bli trubbel i relationen mellan medarbetaren och liksom verksamhetens natur på något sätt.
Mm. Och det handlar väl någonstans också om att ge både rätt stöd och rätt utrymme då?
Det blir ju dels ett samspel mellan medarbetare och verksamhet, och då såklart ett samspel mellan medarbetarna internt. Optimala verksamheten är ju, eller optimala kombinationen, det är ju en verksamhet som tillhandahåller en bra lagom stöd och lagom frihetsutrymme på något vis. Vi förstår att ja, men det här är mänskliga behov, vi behöver liksom ha både och här. Vi kan inte ha för mycket och stöd och frihet, men vi kan inte ha för lite heller. I kombination då med att man får dit medarbetare som liksom har någon som har utvecklat ett balanserat förhållningssätt på något sätt till de här två behoven också. Där medarbetaren förstår att ja, men självklart, jag behöver ju hjälp och stöd ibland. Och det är jag bekväm med. Det kan jag be om när det behövs. Men jag förstår också att jag behöver klara mig själv emellanåt och vara självständig och liksom driva på mig själv här i arbetet så att det blir en prestation av det hela. Va?
Mm.
Samtidigt som man då också bejakar sitt behov av frihet och kreativitet och också ansvar att kunna röra sig i en lite osäker tillvaro kanske. Men att det också finns en del rutiner och riktlinjer såklart, och att man kan be om det när det behövs och sådär. Men det är ju drömscenariet, en sån, ett sånt läge.
Med den här modellen eller det här, de här tankarna liksom i bakhuvudet, när du har varit ute i organisationer, just den här biten, hur kan det se ut och vilka utmaningar har de? Och
vi tar ett exempel på när det slår över, om man får kalla det det, åt det här självständiga, självtillräckliga hållet. Det är ju en klassiker hos folk som går in i väggen, om man får uttrycka sig lite slarvigt då. Det vill säga att man har rationaliserat bort sitt egna behov av stöd och trygghet som medarbetare. Så att man jobbar efter principen själv är bäste dräng och det är bäst jag gör det själv, annars blir det inte riktigt gjort här, och så jobbar man hårdare än vad man klarar av egentligen. Man tar inte hand om sig själv, det här med egenomsorg och så. Ja, då har vi ett exempel på medarbetare som har slått över åt ena hållet på den här trygghetsaxeln då, va? Där man undviker trygghet snarast. Mm. Den andra motsatsen där är ju trygghetssökande. Och där kan vi ju då ha medarbetare som ropar efter stöd och resurser och hjälp, alltså konstant. De inte får någonting gjort utan handledning, vägledning, du vet.
Mm. Jag tror många organisationer kan ju känna det också, att det är liksom det är ständiga förändringar. Nu ska vi lansera något nytt här, nu ska vi ändra våran, liksom, det är ständiga förändringar i organisationer.
Mm.
Och det är också någonting som jag tänker mig, just att det kan vara svårt att hantera för många. Att det är det här ständiga liksom golvet som rör sig.
Ja, precis. Det är då det ställer högre krav på en arbetsgivare att skapa en rimlig trygghet och rimligt mycket rutiner och riktlinjer. Så att det inte blir för otryggt och löst och ostrukturerat.
Mm.
Det ser jag ju rätt ofta, att verksamhetsledningar inte har lagt ner tillräckligt med tid på att säkra upp de här bitarna.
Mm.
Och i värsta fall då så uppstår det en frustration där man tycker att det här borde väl folk eller medarbetare klara av. Liksom, hur svårt ska det vara? Och vi har ju varit tydliga och så.
Ja, precis.
Och då får jag stoppa dem lite där och lägga fram hypotesen om att nej, men det har ni kanske inte har varit tydliga då, eftersom 70% av medarbetarna verkar inte förstå vad som gäller här.
Mm.
Så det är väl en rimligare slutsats att ni har varit otydliga.
Och det är åter till kommunikationen som är grunden i boken, just att man, det räcker inte med att man tror att man har varit tydlig.
Nej, det gör ju inte det, va? Klassiken är ju när en ledning kör en dragning om någonting, till exempel en organisationsförändring som ska göras då, eller någon ny rutin eller sådär, på ett möte. låt oss säga att det är 20 medarbetare på mötet, och sen i slutet av dragningen så säger chefen, är ni med? Det kanske är 3 som nickar av 20. Vad tänker chefen då? Jo, som regel att gott, jag har med mig gänget.
Mm.
Men för det första så vet vi inte om de 3 som nickar har förstått saken så som den var tänkt att förstås. Eller? Och för det andra så har vi 17 personer här som inte har nickat eller gett något ljud ifrån sig.
Mm.
Så värsta tänkbara scenariet där, så går ju ledningen därifrån och tänker att alla är med på tåget, fast i själva verket ingen med på tåget. Ja. Så att man har helt enkelt inte stämt av hur budskapet har landat.
Jag tänkte på det när jag läste den, för att det också när jag har undervisar i flera år på universitet och mina studenter, och det är ju samma sak att jag kände igen mig där, att man kan, är ni med? Och även en studentgrupp, och då ser man några, ja. Så tänker man, sen förstår man på frågorna man får 3 dagar senare att de har inte, jag har liksom inte alls nått fram, eller vi har inte nått varandra där.
Nej, det är ju rätt så mänskligt eller normalt att köra den ju, men ja, det blir fel.
Exakt, men och det du förespråkar, det är att man faktiskt kan ställa frågan till någon. Skulle någon kunna återberätta vad det jag har, vilket samtidigt också kan kännas lite utpekande och lite farligt sådär.
Ja.
Kan du återberätta vad jag har sagt där precis? Du blir, wow!
Ja, men det stämmer ju som du säger här. Det är ju lurigt att göra den manövern. Folk kan känna sig dumförklarade. Ja, men jag har ju sagt att jag fattar. Ska jag repetera det för dig här nu? Liksom, vad är det med dig?
Mm.
Ja, det stämmer ju, har det ju visat sig, att den typen av repetitioner krävs för att vi ska komma fram till en samsyn. Är man på tumman hand så kan man ju, kanske det kan vara lättare att be om en sån avstämning. Lite svårare om man har en hel grupp framför sig. Men även då så kanske man kan välja ut någon nyckelperson som man, ja, litar på eller vet kan hantera och få en fråga i stor grupp och sådär. Ja, men vad är essensen i, kan någon bara repetera, hur uppfattar ni essensen i dragningen här? För jag känner mig lite osäker på om jag fick förklarat det ordentligt. Alltså lite så...
Lägga det på sig själv, liksom, ja. Att man undrar.
Mm. Ja, precis. Jag, det är ju viktigt att det här kommer fram, och jag är inte den bästa kommunikatören liksom, så att hjälp till då.
Mm.
Men jag skulle säga det, att det gäller ju åt andra hållet också. Självklart så kan en medarbetare be en chef sammanfatta vad medarbetarna har kommit med.
Ja, men jag gillar verktyget. Det var därför jag tog upp det som du skriver om. Just att varit med om det själv och alla möjliga möten där man ändå vill förklara någonting. Och sen tror man sen att det här är alla koll på.
Ja.
Så är det ett väldigt bra verktyg att liksom på ett pedagogiskt sätt försöka bara checka av. Något annat du skriver om som är intressant kring möten. Det är väl en klassiker att man gärna som ledning vill skapa delaktighet på olika sätt. Och sen vad man går igenom, och man får en fråga och diskutera lite och sådär. Det är inte alltid det känns superpepp. Ibland görs det bra, ibland görs det mindre bra. Men vad har du att säga om det?
Det är ju en klassiker också att man sätter medarbetarna i då arbete i smågrupper för att diskutera något tema med, vad ska man säga, ingången att medarbetarna kommer kunna vara med och påverka här.
Mm.
Då. Och så kanske det är ibland, men inte sällan så är ju det då inte riktigt sant, va? Utan ledningen har ju i princip redan bestämt då vad som ska göras. Det blir snarare någon slags förklädd förankringsmanöver då. Och när medarbetare genomskådar detta så är det klart att det uppstår en irritation då. Man känner sig ju lurad och...
Ja, det känns meningslöst om det inte...
blir meningslöst om det redan är bestämt det som man tror att man ska få vara med och bestämma.
Så att då, antingen eller, antingen om man ska ha den typen av uppgifter så ska du ju antingen då... jag tänker som din, vad du kallar det, den delen, delaktighet, eller är det spel för gallerierna?
Ja.
Alltså ska det vara delaktighet, så ska det vara riktig delaktighet.
Ja, och också kanske då definiera vad menar vi med delaktighet här? För det är klart att det skulle kunna vara så att, ja, men vara tydligare, ledningen har fattat det här beslutet, så här kommer det bli här framöver. Och vi förstår att det kanske blir lite rörigt och det uppstår en massa frågor nu. Så vi skulle ändå vilja att ni knådade fram lite klargörande frågor som ni behöver ha svar på, kopplat till den förändringen som kommer att ske. Ja, men då är det en annan femma. Då blir ju arbetsuppgiften i den smågruppsdiskussionen att knåda fram de här frågorna. Mm. Då blir det ju plötsligt en annan mening i det hela.
Mm.
Ja, så det är återigen det där.
Så att det inte bara för att du ska leda till någonting. Och det här generellt då, det här att det är mycket möten.
Mm.
Är det någonting du möter som i ditt jobb?
När jag lyfter upp det här med att när vi pratar roller och så, och att allt som vi håller på med på jobbet bör ju på något sätt bidra till grundleveransen. Annars så håller vi ju på med fel grejer. Då brukar jag ta exempel på när vi håller på med fel grejer, och det är ju då mötesbök av olika slag. Till exempel då att man går på möten som inte behöver hållas.
Mm.
De flesta känner igen sig i det här då. Det är ju rätt så vanligt. Men det är inte heller så att det är helt säkert att mötet inte behöver hållas. Men du kanske inte behöver vara med på mötet.
Ja, just det.
Så det är ju många som vittnar om det, att man har suttit upp på möten och undrat, vad gör jag här? Det blir inte meningsfullt. Då blir man ju snarare irriterad och trött och hänger inte med alls. Men det kan ju vara så att du i din roll faktiskt behöver delta på mötet, men du har inte förstått varför. Ja, då är det ju det som behöver klargöras.
Mm.
Eller som sagt, så har det blivit en missuppfattning här, och det är klart inte du behöver vara med på det här mötet. Det är inte klokt att du har suttit med på de här mötena ett halvår nu liksom. Vilket slöseri med tid. Nu får vi sluta med det. Det hade ju varit bra om man kunde komma fram till det också.
Det kan väl också finnas möten som man inte vet exakt. Det kan ju också leda till något. Alltså, vad ska man säga?
Ja, men det är ju bra exempel. För där handlar det ju då mer om att då är man ju på en väldigt grundläggande nivå när det gäller möten. Då finns det ju en tanke med själva mötet från början. Alltså detta mötet ska producera någonting. Vad är det mötet ska producera?
Mm.
Då får vi börja med att klargöra det. Och när det ändå liksom på något sätt verkar tydligt, då blir det ju lättare att bestämma sig för vilka som borde vara med på mötet.
Mm.
Så det kan ju vara en hjälpsam princip också då.
Mm.
För det är ju många som vittnar om det också, att själva syftet med själva mötet till och med är oklart.
Så återigen, kommunikationen med tydligheten. Att du, Anders, kan vi ta ett möte? Jag skulle vilja bolla de här idéerna och se om vi kommer fram till något nytt. Någon ny lösning kring den här hissen eller vad det kan vara. Alltså tydlighet kring vad går det ut på?
Ja, det är många som trillar in på möten utan att det har blivit tydliggjort då. Det kan ju vara större möten med flera personer. Det kan vara möten på tumman hand. Om det är du som söker upp mig och vill ha möte, så vill du antagligen ha ut någonting av det mötet med mig.
Mm.
Vad är det ungefär? Va? Som du är inne på här, är det, vill du bara bli lyssnad på en stund? Eller hur? Sjunka ner i fåtöljen och bli lyssnad på, helt enkelt. Någon som ser dig. Jag menar, så är det ju ibland.
Mm.
Och då blir det ju väldigt krångligt om det är otydligt och jag istället tänker att du vill ha någon slags seminarium här, va, med utmanande frågor, och du kommer ju bli frustrerad och irriterad, och det blir ju motsatt effekt mot vad du hade önskat dig.
Ja, precis.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Något annat som jag har tänkt på är ju när man liksom pratar om sådana här bitar med liksom organisationsutveckling, ledarskap och sådär, så är det ju mycket som är, man tänker, liksom, både man läser och pratar om det, att det här är ju viktigt, det här är intressant, många tycker det, men sen är det svårt att få in det. Sen om man går till sitt jobb, man rullar på, man har sina vanliga uppgifter och sådär, hur ska man liksom, när ska man utveckla organisationen också? Det är inte lätt att man bara rullar vidare.
Vad var grundingången här nu i den frågan?
Nej, men så här att man, det kan vara chefer som är medvetna om det här. Sen till exempel så, ja men vi vill skapa en bättre feedbackkultur. Det håller vi med om allihopa. Ja, men det är jättebra. Jag tycker det, du tycker det.
Mm.
Bra, det ska vi tänka på. Men nu kör vi vidare och jobbar här. Jag upplever att man måste ju, hur får man tid? Måste man inte avsätta tid också för att jobba med det här? Vad det är nu man vill utveckla?
Ja, det måste man ju göra. Och det är ju också då, när vi är inne på missuppfattningar och så är det ju en klassisk variant där man tror att saker och ting ska kunna genomföras bara genom att man har pratat om det under ett möte. Det stämmer ju inte. Och du tar ju upp det här med feedbackkultur här. Och det är ju, ingår ju i allra högsta grad då i det här kommunikations- och samspelstemat. Ja, den är ju väldigt speciell, för det är ju precis som du säger att många efterfrågar en förbättrad feedbackkultur här.
Mm.
Vi måste börja prata med varandra mer då.
Och alla håller med om det.
Alla håller med.
Mm.
Men ingen vågar ge feedback och ingen vill ha feedback. Det hänger inte riktigt ihop.
Jo, alla vill ha positiv feedback.
Ja, alla vill ha positiv feedback, men det är oftast, ja, det är ju jätteviktigt också. Men oftast så är det ju då att det finns uppfattningen om att det brister i konstruktiv feedback.
Mm.
Man vågar liksom inte riktigt prata med varandra om sånt som krånglar på jobbet. Vilket ju är helt nödvändigt om man ska få till en ordentlig utveckling. När man tittar på det här med psykologisk trygghet till exempel. Mm. Kapitel 2 i boken handlar ju om det. Där försöker man ju bygga en kultur där det faktiskt är okej att utmana varandra och ge varandra feedback. Mm. Det kännetecknar ju då psykologisk trygghet.
Men om vi säger så här då. Du och jag har ett... vi går tillbaka. Du och jag driver ett företag för 50 anställda. Hur skulle vi göra om vi känner att vi måste liksom utveckla oss till en bättre feedbackkultur? Hur skulle man kunna göra för att även om alla, nu kör vi tänker på det.
Mm.
Det känns inte som att det räcker med att man säger vi tänker på det och så rullar vi vidare, utan vad skulle vara ditt förslag? Vad skulle vi göra?
Ja, precis. Jag kände att jag svarade inte riktigt på din fråga där. Det var lite otydligt från min sida. Jag har ett tips där som jag vill lyfta fram. Och det är ju att börja be om feedback. Några stycken, de modigaste, kanske får gå i täten för att börja be om konstruktiv feedback. Och då får ju utgångspunkten vara att jag förstår att jag kan ha varit delaktig i något som har krånglat till sig här under arbetsdagen, arbetsskiftet eller under veckan som har gått, va? Så jag vill gärna veta liksom hur har jag fungerat, hur har det funkat att samarbeta med mig här under veckan. Då blir det ju betydligt lättare för den andra att faktiskt ge feedback. Därför att då vet ju hen att du är lite beredd. Du ber ju om det. Och du är ju sannolikt beredd också på ett annat sätt eftersom du har satt dig i ett läge där du ber om det. Så det är ett sätt att angripa det här med att bygga feedbackkultur åt andra hållet. Fokusera inte så mycket på att gå runt och tänka att du ska ge folk feedback. Fokusera istället på att be om det. Och se vad som händer.
Så att om du skulle driva ett bolag så skulle du uppmana till det.
Mm.
Och skulle du själv be om feedback om du var chef?
Ja, precis. Det är ju det som är tanken då. Och även medarbetare emellan.
Mm.
Och då kan man ju behöva, precis som du också nämnde här, avsätta tid inledningsvis.
Mm.
På vissa arbetsplatser så har man ju den typen av arenor, eller vad man ska säga, man kallar det för speglingsarenor. När man efter skift och så pratar om hur det har funkat i samspelet då. Och det hade nog varit bra att införa på fler typer av arbetsplatser. Ofta så är det arbetsplatser med inom sjukvården och kanske polisen, brandförsvaret och så. Men det hade ju behövts på ja, i andra branscher också, som sagt.
Men det är kanske inte alla som vågar. Det kanske känns dumt att säga så här. Du, vad hur tycker du att jag sköter mitt jobb här med den här, vad det nu kan vara? Det kanske känns liksom konstigt att ställa det till någon kollega. Ja.
Jo, men det finns ju sannolikt flera som tycker det är obekvämt. Så det är ju därför det är viktigt att några går i bräschen och tar täten och visar att det är okej att ta emot lite så, ja, vad vi ska kalla det, negativ feedback eller konstruktiv feedback. Släng in positiva grejer också, såklart. Mm. Det ska vi inte glömma bort. Men det är ju lättare, både att ge och ta emot. Då. Ja, vissa har svårt att ge och ta emot det också. Men ja, det behöver ju vara både och. Nej, men några får ju gå i bräschen för detta här. Och ibland så kan man ju behöva någon som hjälper till, någon facilitator. Det kan ju vara någon extern konsult såklart, men det måste det inte vara. Det kan vara någon internt på firman som hjälper till att hålla i den här typen av speglingssessioner då.
Mm.
Det kan ju krävas andra typer av insatser också för att komma fram till en tillräcklig trygghet för att börja då be varandra om feedback och så. Framförallt kopplat till det här med psykologisk trygghet.
Som vad då till exempel?
Ja, det kan ju handla om att man behöver genomföra andra typer av vad vi ska kalla det övningsmoment för att bygga upp en acceptans av folks eller sina kollegers sårbarhet, sin egen sårbarhet, fel och brister och så. Då blir det ju lite mer naturligt och också ställa den här typen av feedbackfrågor sen.
Att man vågar fråga om hjälp.
Till exempel, ja. För om vi har en kultur där folk inte vågar be om hjälp, är rädsla för att uppfattas som inkompetenta, veka, jobbiga, påstridiga. Ja, men då kommer inte folk be om hjälp och då blir det sämre utveckling. Och folk går in i väggen. Så om vi kan träna på att be varandra om hjälp, det finns ju övningar och metodik för att göra det på ett strukturerat och sätt som också har en direkt nytta då på verksamheten. Mm. Det kan till exempel handla om att man delar med sig av svåra dilemman som man står i på jobbet och ber sina kollegor reflektera lite kring hur man skulle kunna hantera det dilemmat. Ja, det är ett sätt att smyga in lite mer hjälpsamhetsprinciper då.
Svår balans det där mellan att uppmana och inspirera människor att försöka till exempel det här med be om feedback eller liksom att man gör de här sakerna mot att, vad ska man säga, sätta en struktur, nu ska alla göra det här.
Mm.
Så att det blir så formaliserat.
Ja.
För den också, det blir nytt, man vill ju heller inte hamna att man varje torsdag så ska vi be om feedback. Det blir också, det är så konstigt sådär. Att få in det, ja, det måste ändå vara en utmaning.
Mm. Det där hoppas jag att jag är tydlig med också, annars så ska jag tänka på det framöver också, just det där att ja visst, det är ett sätt att komma igång och strukturera upp det på fasta tider. Men jag menar, kan snälla några gå i bräschen här för att spontant under en arbetsdag gå fram och träna på att be om feedback? Oftast finns det ju några modiga som ändå kan tänkas ta täten då.
Mm.
Så det är klart det är viktigt då. Men som sagt, det jag märker och som andra konsulter märker också när man genomför den här typen av arbetsmoment för att komma igång då med till exempel mer be om hjälp beteende. Det är ju det att ja, men det mjukas upp lite kring det här med den psykologiska tryggheten förbättras lite grann och det blir lite humor och ja, lite avväpnande och sådär va. Så att jag menar, det kan krävas lite struktur för att liksom komma igång med de här bitarna.
Vi har hoppat runt i och pratat om allt möjligt i boken, apropå kommunikation. Är det någon pusselbit som du känner att det här har vi inte nämnt, men som du skulle vilja nämna här på slutet?
Ja, men det är absolut. Det var ju inte varit riktigt inne på det här med samspelsstilar. Jo, vi pratade om det sista kapitlet kopplat till den här modellen kring trygghet och frihet. Det skulle man kunna se som en modell för olika samspelsstilar då, utifrån de här grundläggande behoven. Men det finns ju andra modeller för att förstå samspelsstilar. Och kapitel 3 handlar ju om specifikt den så kallade talang- och överslagsmodellen. Och den är ju väldigt populär och omtyckt att utgå ifrån. Den är ganska ödmjuk och flexibel till skillnad från andra liksom, personlighetsmodeller och så. Och där utgår vi ifrån att vi alla är duktiga på någonting när det gäller att samspela och kommunicera. Vi har olika talanger för detta helt enkelt.
Mm.
Någon är bra på att skapa god stämning i personalrummet. Någon är bra på att sätta gränser för sig själv. Någon är bra på att vara inlyssnande. Då. Det finns 50 olika vanliga kommunikations- eller samspelstalanger på en arbetsplats.
Mm. Alla är bättre och sämre på olika saker.
Ja, ja precis. Och det är ju jättebra så vi kan komplettera varandra. Poängen då med den här talang- och överslagsmodellen, det är ju att visa att ja, även om vi är väldigt bra på någonting så kan vi emellanåt slå över. Och så blir det för mycket av det goda. Och så vi ställer till det istället. Så någon som är då bra på att sätta gränser ska ju inte sluta göra det, men behöver ju hantera då sitt överslag som kanske snarare skulle etiketteras rigid som rigid då. Mm. Det blir för mycket gränser och jag lyfter inte ett finger här så länge jag inte har det skriftligt från högsta ledningen. Det här ingår inte i mina arbetsuppgifter och sådär va. Då blir man ju en krånglig person snarare än någon som har integritet och autonomi och sådär, som exempel.
Ja, för alla samspelare har ju något positivt, men det kan slå över.
Ja.
Om du blir för färgat av det, det är för långt.
Ja, precis. Och den modellen är ju väldigt trevlig och konstruktiv att utgå ifrån, eftersom den just utgår ifrån att vi är alla talangfulla på olika sätt. Och alla sitter i samma båt när det gäller överslag. Det är ju ingen som, jag brukar ju fråga om det är någon i rummet som anser att den är färdigutvecklad som mänsklig kommunikatör. Och det brukar ju inte vara någon som räcker upp handen då. Jag fattar ju att det kan sitta någon där som tänker att ja, men jag är färdigutvecklad, men det ska jag nog inte säga här. Det kan man ju aldrig kontrollera. Men jag menar, jag bedömer ändå att de flesta till slut köper principen om att ja, men det är klart att jag också kan ha överslag och sådär, vad jag förstår att jag ställer till det, och det behöver vi ju liksom titta på. Ja.
Ja, den modellen, hur använder man den, alltså som underlag för?
Ja, nej, men den är som sagt väldigt poppis ute hos mina kunder. Jag går igenom modellen och sen så får medarbetaren helt enkelt göra ett jobb med att bygga sin egen talang- och överslagsmodell som en slags kartläggning av sina samspelstalanger och dess överslag. Och att vi då, att det mynnar ut i någon slags plan för hur man ska dämpa sitt överslag framöver.
Mm.
Och det som är intressant med den här modellen som också folk brukar haja till på, det är ju det att vi har ju allergier också mot våra kollegers kommunikationsstilar. Man stör sig så in i helsike på någon på jobbet. Då brukar det som man stör sig på vara motsatsen till sin egen talang.
Alltså någon som är väldigt ordningsam.
Ja.
Stör sig på den som är väldigt slarvig.
Ja, som uppfattas som väldigt slarvig. Skulle jag vilja lägga till. Därför att allergi antyder ju att man är överkänslig. Så allt som kan vara ett tecken på att du slarvar kommer väcka min allergi.
Mm, just det.
Och då, då förstår man ju själv hur det kan bli.
Det behöver inte vara någon som i praktiken är så himla slarvig.
Nej, det kan ju vara det. Träffar du en person som är då, vad är slarv? Ja, det är ju ett överslag på kanske flexibilitet och man kan skjuta lite från höften ibland och man är inte gravallvarlig när det gäller allt och så. Det är ju också en talang. Men överslaget där blir ju då någon slags oseriöst slarv. Och stöter då en person som har talang för att vara ordningsam på en person som är i sitt överslag i slarvet, ja men då blir det ju alltså allergikollaps i systemet på den. Då blir det bråk.
För någon som lyssnar, förutom att läsa boken,
ja,
har du någon mer rekommendation kring ämnet som du vill skicka med?
Ja, jo, men det finns ju massa rekommendationer där. Det lättaste är väl att hänvisa till den digitala referenslistan som ligger på Natur och Kulturs hemsida. Så söker du upp boken Snacka om kommunikation då på Natur och Kultur, så ligger referenslistan där. Det kallas för bonusmaterial på sidan där. Och den referenslistan innehåller inte bara texter utan även poddavsnitt och videos där intressanta föreläsare talar om de här ämnena utifrån lite olika perspektiv och så.
Och om man vill ställa någon fråga till dig, hur når man dig?
Man kan ju mejla mig helt enkelt, det är väl det lättaste. Min hemsida också, rudellpartners.se. Kan man gå in och kika och hitta min mail där.
Kul att du var med igen.
Ja, tack så mycket Fredrik, det var roligt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinez.
I'm Kayla Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.